Välkomna allesammans, damer och herrar, pojkar och flickor, till Offsides podcast avsnitt 148. Och ska vi göra så, Anders, att vi direkt tackar för den här kanonkvällen som ju faktiskt blev på Nalen i torsdags. Mm. Det var ju rätt många av dem som var där, ett drygt hundratal, mellan 100 och 200 pers, som verkar lyssna regelbundet på podden.
Ja.
Och det blev faktiskt en skitkul kväll.
Ja, vi hade ju bjudit dit lite gäster. Vi hade ju dels Mohammed Al-Hakim, domaren. Och vi hade Kim Bergstrand, Sirius tränare, som vi intervjuade var för sig på scen. Och så hade vi lite fotbollsquiz som du och jag höll i. Och ja, lite småsnack från dig och mig. Och det var ju, som du sa där, det var ju jävla härliga människor som kom. Det är alltid lika slående när vi hade glöggfesten här på redaktionen strax innan jul. Det är ju väldigt härliga läsare och lyssnare vi har. Vänliga, intresserade, nyfikna.
Smarta.
Smarta, ja. Ja, det är väldigt kul att träffa er.
Och kommer, det var kanske det roligaste, när vi var klara så att säga med programmet från scenen, så var det ju, vad ska vi säga, avslappnat fotbollsmingel. Mm. Det är nästan den roligaste delen, när man får gå runt bara och snacka med alla. Och en del så där tipsar om vad vi borde skriva mer om eller prata mer om, och det är ju sällan det man tror. Direkt när vi var färdiga på scenen så kom en man fram innan vi ens hade gått av och frågade så här: vad hände med Skara Claesson? Kommer ni ihåg han? Han var legendarisk inhoppare i IFK Göteborg på 60-talet. Hade en jävla förmåga att komma in och göra mål. Ja. Det vore kul att veta vad som hände med honom. Vad kan du skriva om?
Ja, det stod lite det som ett frågetecken.
Ja, och jag kan säga nu då att Leif Skara Claesson, som han kallades, han visste ju mer än vad vi gjorde. Jag har hört namnet någon gång. Leif Skara Claesson var inte från Skara. Han var mycket riktigt en skicklig inhoppare på 60-talet i Blåvitt. Men han fick kalla Skara, det här är källa Jan Hansson, före detta krönikör på BT bland annat, att han kom från en väldigt kristen familj som gick i kyrkan på söndagar, och en söndag när han hade match så kunde han inte spela då för att han skulle till kyrkan, men det vågade han inte säga. Så istället så sa han att tränaren, jag kan inte spela på söndag tyvärr, vi ska hälsa på en moster i Skara. Och det avslöjades väl då, därefter var han Skara. Mm. Och sen blev han proffs i Baltimore, och sista jag såg var att han bodde kvar i USA. Om det kan vara till någon hjälp för den här killen, så, så har vi i alla fall någonting. Vad ville folk mer läsa om?
Ja, det var ju en del som ville att vi skulle prata om Knivas insats i På spåret.
Ja, just det. Jag sa att jag fick lämna över den till dig, för jag missade den helt faktiskt.
Ja,
jag vet bara att han inte gick vidare.
Nej, jag såg nog inte, jag vet inte om han var med i 3 avsnitt kanske. Jag såg nog bara 1 avsnitt av dem där, tror jag. Ja, det, jag vet inte vad man ska säga.
Nej, bättre lycka nästa gång.
Ja, precis. Sen var det också någon som var väldigt nyfiken på att höra om vi hade skrivit om IK Frej någon gång. Mm. Jag tror inte han har läst Offside så mycket.
Nej, för han sa att det vore kul med de här storiesna som inte bara är som alla andra skriver om. Och det har väl varit ändå lite vår, om inte affärsidé, som det vi gör väldigt mycket. Att vi kan inte rädda för att skriva 40 000 tecken om Ljungskile. Som man vet, IK Frej börjar väl med kryss i helgen i Superettan. Mm. Kan bli framöver, vi får se. Aha. Apropå att det är sällan det man tror i alla fall.
Ja. Vi ska också säga det, vi hade ju det här quizet och vi lovade att vi skulle avslöja vem som vann det här quizet. Och det är ju lite
det kan det lukta svågerpolitik.
Ja, lite lustigt här. Mattias Åsén, en av 2 klippare, han heter ju Simon Löving som klipper den här podcasten. En gammal praktikant också på Offside. Han var ju där, han bor i Stockholm. Men han vann faktiskt.
Ja. Och det luktar insiderjobb, men det är det faktiskt
inte. Nej, det är ju inte det. Han hade ingen aning om vilka frågor vi skulle ställa.
Nej, det var ett allsvenskt quiz. Mm. Det var ett par som hade full rad, 13 rätt. Mm. Jag tror Mattias tampades med Özgür Kurtoğlu.
En annan Offside-bekanting.
Absolut, men Mattias vann på utslagsfrågan. Mm. Och vann där med tävlingen. Så då får jag säga grattis till Mattias Åsén.
Han vann en prenumeration på sig. Jag tror att han redan är prenumerant. Så att han får ge den till en polare.
Absolut, det får han göra. Vi kan ju återkomma lite grann kanske till något av vad våra gäster sa där. Mm. För det kan ju vara intressant att gå in lite grann när vi kommer in på Allsvenskan här och premiären.
Absolut.
För de stöter faktiskt på varann. Men vi ska säga först att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more, som ju visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Helgens allsvenska omgång, alltså nummer 2, bjuder på matcherna Östersund, IFK Norrköping och Häcken, Djurgården. Och på måndag så kan man se Elfsborg AIK. Superettan möts bland annat BP Örgryte och Gais mot Dalkurd, och man går in på cmore.se för att teckna abonnemang då.
Ja, och så gör vi avsnittet i samarbete med Awayday, som är den här digitala samåkningstjänsten från Volkswagen Sverige. Den nya tjänsten underlättar för klubbens fans att på ett enkelt sätt ta sig till bortamatcherna till Allsvenskan och Superettan. Och ut på att man helt enkelt antingen erbjuder skjuts i sin egen bil eller ber att få åka med någon som kör till en match. Man kan läsa mer om detta på awayday.se.
Ja, och även avsnitt 148 i samarbete med biofilmen Free Fire som har premiär nu på fredag, det vill säga den 7 april. Filmen Free Fire handlar om en vapenaffär i en övergiven lagerlokal i slutet av 70-talet där ett skott plötsligt avlossas mitt under förhandlingen. Kan allt hända? Medverkar gör bland annat Brie Larson, Cillian Murphy och Sam Riley.
Okej, då var det alltså en första omgång av Allsvenskan 2017 som har spelats. Så vi ska väl säga så, vi nämnde här i början att gäster i torsdagspanelen var Mohamed Al-Hakim och Kim Bergstrand.
Mm.
Och det lustiga var att Al-Hakim kunde breaka där exakt klockan 7:07 på kvällen skulle han avslöja att han skulle döma Kim Bergstrand i Sirius premiär då för
på Tele2. Alltså,
på Tele2. Så det var lite lustigt att de två skulle, och man såg ju matchen då igår att de var ju inte bästa kompisar.
Nej.
Eller Kim, han var ju det. Det är han känd för också från sina år i Superettan nu då. Han har ju ett rätt hett temperament.
Ja, jag kan vara en riktig grinkuk, sa
han. Ja, absolut. Det kan han verkligen vara. Och det fick man nog, fick nog Al-Hakim och hans assisterande smaka på. Och
ja, Lagerlöf såg jag, Bergstrands assistent i Sirius. Man kan tycka att han bara borde varit glad efter att de skrällde då, de 2-0. Men han var upprörd över att de tyckte för mycket hade låtit passera, framförallt vad gäller behandling på Kingsley Sarfo.
Mm.
Så de var inte helt nöjda.
Ja, det var ju en tuff match för Al-Hakim. Det var ju, blev ju en rätt intensiv match. Det svängde ju upp och ner och det var mycket liksom kontingsfot på det ett tag. Det var rätt hårt närkampsspel från framförallt Djurgårdens sida när de blev rätt griniga i andra halvlek.
Mm.
Och publiktrycket givetvis och missnöjet från supportrar varje gång som Al-Hakim dömde en Sirius frispark till exempel, så blev det ett jävla liv på Djurgården för de kände den här frustrationen och ville ta ut den över någon ju.
Mm.
Så att det var en speciell match.
Jag ska säga direkt att det var lite taskig timing för min del. Jag är vad ska jag säga, ensamstående förälder i en dryg vecka, vilket jag har gjort svårt att se hela matcher. Så jag har sett hela första omgången ur ett highlight-perspektiv. Så det har ju sett väldigt trevligt ut för min del.
Ja.
Vart mål hela tiden och chanser och så. Men jag har inte kunnat se en hel match, och samma som igår, jag har bara sett highlights efteråt. Du är den som kan göra den mer noggrann analysen, tror jag.
Ja.
Men vi frågade ju också Kim Bergstrand på Nalen, apropå Djurgårdens spektakulära nyförvärv, så frågade vi om hade de tagit plats, gått rakt in i din elva? Kim Källström hade gjort det, sa han, inte Jonas Olsson.
Ja.
Och vad säger du som såg matchen, hur skötte de sig?
Ja, alltså Jonas Olsson hade väl inte så egentligen, alltså hans inverkan i båda målen, visst, han skulle säkert kunna ha gjort lite bättre, men han spelade ganska stabilt. Kim Källström såg första 20 minuten som att han tyckte det var underbart att vara där inför alla de här nästan, vad var det, 26 000 djurgårdar i princip.
Många, det såg ändå ut att vara rätt många på bortaläktaren.
Ja, det får man säga.
Var det tusental Sirius-fans?
Ja, det var faktiskt kul att se att de hade så många. Ja, nu kan man ju gissa att det finns en del Sirius-supporter som bor i Stockholm, så det kan vara lite lättare där. Premiär och sådär.
Ja, men ändå.
Men både Jonas, Kim, Engvall var väl lite oslipad sådär i sina bollmottagningar och slog bort lite enkla passningar, men han löpte ju rätt och så stark ut och fitt ut liksom.
Mm.
Så att av de här tre spektakulära nyförvärven så är ingen av dem som kanske inte får godkänt, men det var heller ingen som får väl godkänt. Så att
det var ju gott om skadeglädje kunde man ju se efter Sirius vinst igår, framförallt kanske från fans till andra Stockholmslag, men även alla andra fans. Det känns som att det är så upplagt för att folk vill se det här floppa.
Ja.
Det här, och det har varit sån jäkla, när hypen som har varit i Djurgården, jag börjar nästan misstänka att den har varit lite regisserad så, att den var mer planerad än man kanske ska tro. Man har förstås tänkt att göra de här nyförvärven, men började liksom nästan tänka med Öskans utspel där för någon månad sedan om att han inte hade den trupp han ville ha, och så har de liksom portionerat ut nyförvärv som har kommit lite pö om pö, inte alla samtidigt. Och till och med det här, så fort det har varit någon som har skrivit på så är det alltid det här, div.se ligger nere, hemsidan har kraschat.
Ja, just det.
tänka lite så här, alltså, jag visste ju många ur ett svenskt fotbollsperspektiv och djurgårdare som är intresserade, men hur svag är den hemsidan?
Ja, det är inte 2 miljoner som klickar in på diff.se samtidigt.
Där finns det en IT-ansvarig på Djurgården som är lite nöjd med att de skulle kunna göra den här, bygga ut den så att den klarar av mer, men att det liksom, det ligger också med i hypen att den ska krascha för att det är sånt jävla intresse för Djurgården nu. Och så såklart bilden som Bosse Andersson då twittrar ut på sig själv, det här som man själv lägger ut med, ja, sig själv som den här, det är väl från Gladiator va? Are you not entertained? Som ju många då förstås gillade att påminna om honom om igår. Jo, det är vi, sa rivaliserande fans. Där gick de i mål, men nästan så att det var ett, som att de har suttit och skissat på ett paket. Hur ska vi uppnå maximal intresse? Och det får man ju säga att de lyckades med.
Ja, absolut. Och menar, det är helt rätt av Bosse och av Djurgården och liksom spinna på den här hypen som de ändå känner. Och den har ju ändå varit rätt verklig på något sätt de senaste veckorna. Samtidigt har de ju blåst upp en himla ballong och den hade ju kunnat lyfta. Har de vunnit med 2-0 igår, då hade det ju varit fantastiskt. Men den kan ju också spricka rätt snabbt med tanke på att de bygger upp det här och de värvningar de har gjort och så. Så att det är ett riskigt spel de har börjat spela.
Ja, så kände man väl redan när Kim kom att det är en otrolig skillnad från när han var där förra gången. Att han kommer ju inte hem till ett... kanske kommer hem till en klubb i medvind apropå den här hypen. Men inget lag i medvind. Det är ändå en mittenklubb i flera år som inte går ut och dominerar matcher. Och alla de spektakulära nyförvärven kommer ju säkert kunna göra det bra. Men alla har ju också sin bästa tid bakom sig. Och det blir intressant att se hur de ska samarbeta för att få ut någonting mycket bättre av det här nu faktiskt.
Ja, alltså det är i princip en helt ny startelva. Man bara backar bandet till... förra årets premiär för 12 månader sedan. Det är nästan helt ny startelva.
Samtidigt kan man tycka att det ska finnas mycket individuell kvalitet där. Ja. Jag såg att Niva skrev i sin krönika att det är, han skrev då att det var ett skuggbygge som svajade, och det kan man ju hålla med om. Men han skrev också att han hade någon formulering om att det var smått och möjligt nästan att kunna vinna, och det kan man ju inte säga att det är ändå.
Ja, det var en liten överdrift kanske.
Ja, alltså inget ont om Sirius, men smått och möjligt även med ett nytt lag och slå dem hemma ska det inte vara.
Nej. Och vi måste i alla fall nämna Kingsley Sarfo, som jag låg ju och kollade på matchen på en padda med hörlurar. Då blev ju att allting blev mycket mer intensivt. Så jag la mig i sovrummet och tänkte, nu ska jag se på den här matchen på allvar. För jag också, precis som du, varit ensam med mina barn och inte riktigt kunnat. Jag har sett så här brottstycken från olika matcher under helgen. Men nu skulle jag se hela 90 minuter. Och det var väldigt härligt. Det blev liksom, det var en god inramning av matchen. Mäktigt ändå att se Kim komma in där igen på... ja, inför Djurgården supportar med tifot och så. Och det var ju bra drag första 10-15 minuter från Djurgården. Full fart framåt och sådär. Och sen så, allt som hände med den här Kingsley då, framförallt i, efter en halvtimme så, där, så ser man, shit, sicken spelare. Jag såg ett par matcher med Sirius förra säsongen. Och visst, man tänkte på att han var ganska bra, men inte på det här sättet. Det var bland det mäktigaste jag sett i Allsvenskan faktiskt.
Ja, det var inte bara målen.
Nej, absolut. Han var så jävla bra med bollen. Och hans första boltar, så när han får en boll, han bara vände om och nästan lurade bort om det var Kim eller vem det nu var. Direkt första touchen så har han sen har nästan en sån här 5 meters radio runt, så helt fri med bollen, och så kan han göra vad han vill. Ingen kunde ta bollen i princip från honom. Och man såg ju sådär som Magnus Eriksson blev mer och mer frustrerad och skulle liksom vara ful mot honom och kom inte åt honom ens och sådär. Ja, han retade verkligen upp hur många djurgårdar som helst igår på egen hand.
Ja.
Så det var fint att se.
Ja, jag hörde de berömde honom. Jag fick då hålla till godo med att försöka lyssna lite på Radiosporten. Vilket då försvårade eftersom min dotter samtidigt ville lyssna på sin musik.
Vad är det för musik nu?
Du var det på repeat då, nyss så träffade jag en krokodil.
Ja, nyss
så
träffade
jag. Ja, så man försökte höra, gick de så här, nu går du till Tele2, så hörde man så här, Kingsley Sarfos och så här, och den där krokodillåten hela tiden. Så man försökte så här, det kändes som att det var väldigt intensivt hela tiden. Ja. Så, och det var de där glada rytmerna som man är rätt trött på. Och så samtidigt det.
Men jag ska säga, samtidigt som jag låg där på sängen med paddan och hörlurarna och tittade på den här Djurgården och kände mig väldigt underhållen, så kunde jag inte undvika att tänka på Metallica. Det var här för någon vecka sedan så såg jag den här Some Kind of Monster. Har du sett den dokumentären?
Ja, herregud, den kan man prata mycket om. Det är en av de bästa rockdokumentärerna på sig. Jag kanske inte sett som en av de bästa dokumentärerna.
Ja, den är ju...
Speciellt om liksom en... om gruppdynamik och de här otroliga egorna som ska samarbeta. Och du kan väl berätta bara lite kort för de som inte har sett den, vad det handlar.
Ja, det är ju ett dokumentärteam som bestämmer sig för att de vill... Metallica in i en intressant era, så där de har haft ett avhopp nyligen, en som har lämnat bandet med en liten schism så där mellan då frontfiguren James Hetfield och så. Han har ju precis fått sparken från bandet.
Och så var det då kanske länge sedan de gjorde någonting bra.
Länge sedan gjorde någonting bra, precis. Och så har de, det är liksom hela bandet håller på att upplösas av interna konflikter, att de är trötta på varandra efter väldigt, väldigt många år med liksom verkligen hårt levande. Alltså de har varit ute och turnerat, kröka som satan, mycket droger, mycket sex, mycket dekadens och sådär.
Napster-fight.
Och så nu ska de då samlas för att spela in en platta. Och det här dokumentärteamet kommer ju de jävligt nära.
Mm.
Och jag gillar inte alls Metallica. Och det är ju de här personligheterna, Lars Ulrich, Hetfield och...
Du var med Guns N' Roses.
Ja, det var jag nog. Men ja. Jag var med Grunge då, tror jag. Jag hade lämnat det här Guns N' Roses. Men...
De tar ju också in för att de är lite medvetna om att de har kört fast.
Ja.
Och de följer under en väldigt lång tid. Mm. Det är ju sådär dag 314,
ja,
så liksom så här får man se. Men de tar ju in då för att de har kört fast. Är han psykolog? Jag vet inte riktigt, men en yttre, ja, en extern...
Lite så här livscoach för liksom lite krisande Hollywood-folk.
Ja, lite Willy Rilo-figur.
Ja, någon slags band med Willy Rilo och Mia Thornblom.
Som då ska hjälpa att kanalisera deras starka viljor. För det är ju mycket bråk mellan just James Hetfield och Lars Ulrich som båda gillar att bestämma.
Mm.
Och så är det den här Kirk Hammett som är lite mer diplomat och lite mer tystare i bakgrunden.
Ja.
Ja, den är grym, den dokumentären.
Ja, så alltså, otroligt många grejer som man skulle kunna spinna vidare på här i podden. Men...
Ulrich och hans farsa till exempel.
Ja, det är otroligt. Alltså. Och riktig ganja tomte som kommer.
Som Ulrich ändå har så otrolig respekt för.
Ja.
Och han är så, för det är ju roligt, men han förklarar ju krig mot alla Lars Ulrich och han ger sig på den här Napster och blir, skiter i att han blir hatad. Men när hans pappa dyker upp, som ser ut riktigt så här nedrökt gammal Christiania-snubbe, så har han så otroligt nästan rädd för honom. Och han har, när han ska spela upp de nya låtarna från dem, så är han otroligt nervös.
Mm.
Och farsan sitter och liksom tvinnar sitt nästan så här Mr. Miyagi sådär och lyssnar väldigt noggrant och är då väldigt kritisk och sådär också. Man ser Ulrich blir verkligen så här 7 år igen.
Ja, och han dissade så in i helvete. Så.
Ja, if you would ask me right now, I would say delete it.
Ja, alltså, de är så jävla pretentiösa också. De tycker att de skriver att de är lite av Shakespeare när de sitter och skriver sina texter till låtarna.
Mm.
Det är så jävla dåliga texter.
Ja, man får se James Hetfield sitta så här: wash your back so you won't stab mine.
Yeah.
Så sjunger han in.
Oh, that's fucking brilliant.
Ja, det är han väldigt nöjd med.
Ja.
Men det satt du och tänkte på.
Ja, jag satt i alla fall och tänkte på den här Some Kind of Monster som jag rekommenderar. Den finns på Netflix.
Ja.
Alla kan titta på den nu. Där det är det här liksom sammansättningen av rätt olika karaktärer, att alla de ska enas och prestera på ett bra sätt. Och lite så tänkte jag på när jag såg de här Djurgården, nya värvningarna. Liksom.
Mm.
Det är starka viljor, både Kim och Isak har ju en jävligt stark skalle. Liksom.
Ja, Jonas Olsson
och Jonas
också,
Olsson. Och
också då gemensamt att de kanske har gjort, det var ett tag sedan de gjorde riktigt bra saker.
Ja, exakt. Och så har man Öskan också sådär. Så tänkte jag på, det är ju sådär också i den här dokumentären, så när de har gjort sig av med
att de behöver en ny basist.
Basisten, så de har liksom en audition, det kommer in flera stycken olika duktiga basister. Men så får den här Robert Trujillo, tror jag han heter, han får ju uppdraget. Och man tänker att han kommer in lite sent i den här, i det här skapande processen.
Och
jag
tänker, de andra också.
Ja, precis. Och det tänker jag, det är Gustav Engvall. Han ska komma in där och ta lite plats. Medan då kanske, om man ska säga att Hetfield är väl kanske ändå Jonas Olsson.
Så,
även om han är, Kim Kjellström är ju frontfiguren, vilket man skulle kunna säga då. Men det känns som att Jonas Olsson är den som är lite mer... bestämd kanske.
Mm, och kan brusa upp. Och
brusa upp, medan Kim har lite mer Lars Ulrich-vibbar.
Då får du Andreas Isak som var den mer tystlåtne Kirk Hammett.
Ja.
Passar också bra, för Kirk Hammett bor ju på någon lite avlägsen ranch. Sådär, och Isak har ju valt att bo utanför Västerås.
Ja.
Lite mer i naturen. Så.
Nära fiskevatten.
Ja, ja, det finns ju rätt mycket som stämmer.
Ja.
Speciellt med det här att kan de verkligen göra det igen?
Ja.
För det är ju stora frågan med dokumentären.
Mm.
Har de en bra platta i sig?
Mm.
Och så kan man säga om de här också, har de något mer i sig att verkligen kunna lyfta det laget till att bli liksom en allsvensk guldkandidat?
Ja, man ska väl säga då, det är kanske en liten spoiler här, spoiler alert, men den här plattan då som kommer ut sen, Saint Anger, det blev ändå en succé. Den lägger ju sig på första plats på listor och sådär och i flera veckor.
Just det, och nu jag ska inte ta Metallica-fansens röst här, men jag tror väl inte att den ses som en av deras klassiska plattor.
Nej.
Idag kanske.
Nej.
Men bra liknelse.
Okej, okay, mer för då för månadskvällen, du som kanske då lyssna på Krokodil-låten. Det var ju Elfsborg, vann med 5-1 på guldfrågan.
Mm.
Och det får man väl säga när man, jag såg ju highlights precis som du gjorde i efterhand, att 3 av de här målen är ju i princip identiska. Alltså Kalmars backlinje ligger, jag tänker mittlinjen, ligger 1-2 meter från den. Otroligt högt. och de bara liksom kontrar i sönder och Kalmar hänger inte ens med.
Ja, två gånger om kunde Daniel Gustafsson, det var kul att se honom, han har varit något av en försäsongskung sådär. Mm. Och tror han har varit både i Örebro tidigare och kanske AIK med och haft lite svårare att hålla en jämn nivå under säsongen. Nu fick han ju en pangstart, han löpte ju igenom två gånger och rundade målvakten båda gångerna. Efter att de lite har gått bort sig, de bjöd ju på väldigt fria ytor. Mm. Men vad jag såg från, blir ju lätt att man, de leder ju allsvenskan nu då, Elfsborg, i och med 5-1-segern. Men bara highlightsen att döma så var det ju rätt mycket. Kalmar ledde med 1-0 och vid 1-0 hade de en ganska bra läge som Ellegård rädda. Mm. Vid 2-1 i Elfsborg så hade vi Rasmus Elm med en frispark i innerstolpen. Sen rann det väl iväg lite, mm. men jag tror att Elfsborg och Haglund fattar att 5-1 bra kanske vi inte riktigt var. Nej. Att de inte tror att de är, var så mycket bättre än Kalmar, för mm. det rann iväg helt enkelt mm. lite. Ja. Men spännande typ i Elfsborg är ju den här Issam Jebali, ja. Som de ju plockade från, var det Värnamo? Han var ju bra redan förra året, men jag vet att de har haft, och de har förlängt med honom nu, men att de har haft lite... Man har nästan fått säga till honom att det inte var så komplett. Mm. Han har ett speciellt sätt att spela fotboll på. Väljer ofta lite oortodoxa lösningar och gillar att röra sig över stora ytor. Men Elfsborg vill mer ha honom som en striker, verkligen så. Verkligen fått tjata på honom att hålla dig framför mål. Det kunde man se på målen han gjorde igår också. Att han har lite liksom egna lösningar och det kan se lite kantigt ut. Mm. Men han har något i sig som är jätte bra faktiskt. Och kan Elfsborg få ordning på det där, att den håller sig lite närmare mål, så har de en potentiell, ja, jag skulle i alla fall tro att de gör tvåsiffrigt med mål. Mm. Där har de någonting riktigt bra faktiskt.
Mm. Sen så har vi ju då, vi pratade ju här förra veckan va? Då sa vi just att Halmstad och Giffarna skulle vara de två lagen som kanske skulle fightas längst ner. Mm. Båda inleder med vinster.
Ja, det gjorde de.
HBK mot Östersund som är upphypat och får man ändå säga lite av en skarp. Och det var ju väldigt sådär klassiskt. Det är så. Örjans Valls gräsmatta. Kändes som att den inte var klippt på några dagar.
Kan man misstänka lite vecka. Sådär old school taktik att låt den växa lite.
Ja, precis. Ja. Och så var det liksom, det var rätt lerigt, rätt så snabbt sådär som nästan bara Örjans Vall kan bli idag. Mm. Ja, det kändes, det passade inte alls Östersund.
Nej.
Och där skulle nu Östersund haft liksom en plan B i rockärmen
mm.
och dragit fram när de insåg att vårt spel funkar inte riktigt här. Så det får man säga, det var bra av Jan Jönsson och av vaktmästaren på Örjans Vall.
Ja, och så Giffarna då som blev en skön premiär för dem eftersom de vände då 0-1 mot AFC till vinst med 3-1. Mm. Det var en hel del giffare på nalen faktiskt. Bland annat då Emil Forsbergs bästa kompis som såg precis ut som Emil Forsberg.
Det var faktiskt obehagligt, så, eller inte obehagligt, men det var overkligt.
Ja.
Så jävla lik han var.
Ja, det var. Också samma sådär, dels utseendemässigt förstås, mm. men även den här liksom grundglada framtoningen, lite sådär...
Inga fotboll.
Inga bekymmer. Så. Jag var bara glad. Så jag var lite sådär, man hade druckit någon öl och man var lite glad efter det. Så här, jag blev, fan, det här är värt ett knäck. Alltså, så här, vad har du för nummer? Nästan så. Och det var det nog inte. Men det var roligt. Han var giffar och det var flera andra där också. Och de fick ju en jättefin premiär.
Mm.
De tjatade mycket om det här nya katalanska spåret som mm. giffarna har tagit i skymundan. Man har anställt en katalansk assisterande tränare och väl värvat två katalanska spelare.
Ja, en med bakgrund i Espanyol och en med bakgrund i Valencia. Mm. Ungdomsakademierna.
Ja, precis. Man vet ju inte riktigt vad det betyder. Nej. Och ingen har ju vågat riktigt värva katalanskt sen just HBK gjorde det under klotet då.
Mm.
Men bra debut för dem. Och det var ju överhuvudtaget en publiksuccé.
Ja.
Jag kollade här faktiskt och jämförde med Norge som ju också hade premiärhelg mm. som var. Där ju Bentner bland annat gjorde mål för Rosenborg.
Mm.
Och Rosenborg lockade publik. De lockade typ 16 000 tror jag till Lärkendal. Men det var den enda arenan vad jag kunde se i Norge där det var över 10 000.
Mm.
Och det går ju att jämföra eftersom det är lika många lag i varje. Det är ju 16. Jag såg då här att totalt i Norge på deras premiäromgång så kom det 55 160 åskådare för att titta på högsta liga fotboll. Och i allsvenskan var samma siffra 123 190.
Mm.
Mer än dubbelt så mycket alltså.
Mm.
Det var ju några matcher som drog upp det riktigt ordentligt. Och allra mest publik var det ju på Ullevi.
Ja, precis. Och det är ju många, eller många, det är ju i alla fall ett par stycken här på redaktionen som gör på Filter eller på andra avdelningar här på bolaget som är Blåvitt-supportrar som gick till Ullevi i lördags
mm.
och många samtliga, jag tror det är tre stycken, missade Bomans 1-0-mål.
Ja, det var, problemet.
Ja, det var ett jävla kaos där. Många som missade de första 10-15 minuterna. Och det var ju faktiskt de bästa minuterna från Blåvitt. Det av, som jag såg då. Då pressade de direkt och Malmö var rätt chockade, tror jag. Och sen så kom de in i det och sen så tog de över faktiskt, får man säga, rätt mycket. Och sen på slutet var det rätt öppet spel igen.
Ja.
Men jag läste sen då dagen efter i Göteborgsposten. Där Balkander, deras krönikör och Blåvitt bevakare, skrev att framtiden i IFK Göteborg är redan här. Han var ju väldigt lyrisk efter att ha sett då Pontus Dahlberg.
Mm, det var ju våra kollegor här också.
Ja, absolut.
Unge målvakten, ska vi säga, om någon inte vet.
Om en rätta, han gjorde ju en helt otrolig räddning. Kanske då matchavgörande räddning. Men det var lite märkligt, får man säga, när Balkander drar på den strängen att framtidens IFK Göteborg är redan här, och så nämner han i samma andemening Diskrud och Björdal som framtidsspelare, liksom att de har ersatt nu då Ankersen som har lämnat, och så utan att nämna att båda de här spelarna försvinner i sommar, de är här i några månader, kanske de kan förlänga med Diskrud säsongen ut sådär, men det så som ekonomin ser ut, då blir det lite konstigt när man skriver så, om man nu syftar på att Dahlberg får symbolisera att framtiden redan är här, är det fine, men gör han inte, rent stilistiskt gör han inte det, han fifflar bort sig. Så det är lite sensationellt. Och han har ju lite historia av det här, får man säga. Vad kan då? Och
ja, det här är ju...
Lite alltså, trigger happy.
Ja, det har man ju varit själv många gånger. Och det här är kanske tiden på året för en fotbollsskribent där risken är som störst att man tar i lite för mycket. Mm. För man har gått och väntat och längtat så länge efter att allsvenskan ska börja och den svenska fotbollssäsongen.
Ja, inte bara det. Rent personligt så är man glad att våren är här.
Ja.
Och det är kanske det som händer med Balkander. Han blir så jävla glad som en spelman när våren kommer och han lämnar vintermörket bakom sig, så att han bara, detta är det bästa jag har sett någonsin.
Ja, det är ju trevligt i och för sig, men det är väl lite grann att man riskerar att ta i lite för mycket. Så kan det även vara, men du sitter ju lyrisk över Sarfo här, och det ska man ju vara. Ja. Men just att man kanske ska hålla det i, man kanske kan säga att detta var en av de mäktigaste allsvenska debuterna jag har sett om Sarfo till exempel. Mm. Utan att säga att den här killen kommer bli bäst i allsvenskan i år, utan man kan hålla sig till kontexten. Men det är kanske lite lätt då att man rister iväg lite så. Ja, du tänker ju på
det. Ska veta om man gjort likadant själv, så att det inte är så att jag sitter här och pissar på Balkander. Bara säga att det finns ett litet mönster här.
Det gör du ju lite, men vi kan ju pissa på oss själva med. Jag minns själv när jag satt och var en av mina första matcher jag bevakade var när jag var ung, och på Dagens Nyheter så fick jag chansen att se, det var Hammarby och det var på Råsunda, så jag gissar att det var ett derby då, och Björn Runström gjorde mål, och det var ett ganska, jag var väl lite övertaggad också och kanske ville göra ett litet intryck som ny skribent, så han gjorde ett nickmål och jag skrev utan att ha sett någon repris någon formulering typ om att Björn Runström sköt in bollen med pannan på ett sätt som till och med hade gjort Ralf Edström avundsjuk. Så det var lite jobbigt då när man kom hem och
var du nöjd när du satt och tryckte
nöjd
på tangenterna.
Rätt nöjd att säga, här kommer de.
Ja, du visar lite så där, du har lite historisk koll med Ralf Edström, lite referens där.
Precis. Och så tog jag i lite för mycket. Ja. Det var jobbigt då när jag lämnat min text och såg sen på repris, om det var på fotbollskväll sen senare eller något, att han hade inte ens träffat huvudet, han hade gått in via axeln och sen tagit på ett knä som gjorde att bollen fick extra fart, och Orenius hamnade på floskeltoppen den söndagen i Lasse Andrells spalt.
Ja, men det var också lite göra karriär på något sätt.
Ja, och jag var också lite övertaggad då. Ja. Men Balkander, du tänkte på hans
månlandningen,
ja. Den var ju på Borås Arena för ett par år sedan.
2013 tror jag det var.
Ja, med en ganska legendarisk ingress som löd så här: månlandningen, Ingmar Johanssons VM-titel, Tjernobyl, mordet på Olof Palme och 0-0 mellan Elfsborg och IFK Göteborg på Borås Arena i april 2013. Bara den ingressen i sig är rolig, och den hade ju till och med varit bra om det var så att Balkander var ironisk, att det har varit en riktigt dassig 0-0-match, att man vill sätta det i kontrast, att för vad man vill säga med det här månlandningen, Ingmar Johansson, Tjernobyl, Palme, det är att om man har upplevt det, alla minns vad de gjorde, befann sig. Vi minns ju inte Ingmar Johanssons titel, men alla fattar att jag minns precis vad jag gjorde 11 september och sådär. Och det ironiska här då blir att den här matchen kommer ingen komma ihåg, för den var så tråkig. Men han är ju inte ironisk, för lite senare i sin krönika så han berättar då att vad som hände 86 när Palme dog och att han mindes vad han gjorde precis. Och så skriver han, av samma skäl hoppas jag kunna älta Kjetil Wählers vunna nickdueller mot James Keane den första vårdagen då året och plusgraderna glömde. John Alvbåges enhandsräddning på Ishizakis skott mot första stolpe eller hans kloka beslut på Mohamed Banguras 20 meters projektil en stund senare. Det här var kvällen vi på riktigt allvar insåg att IFK Göteborgs modell 2012 är begravd och förlåten. Då blir det ju konstigt.
Ja.
Och då är det ju att ta i lite för mycket.
Det får man säga.
Och jag hade ju faktiskt på samma tema ett litet meningsutbyte här om kvällen med en annan Göteborgsskribent, Henrik Lehmann, som du känner till.
Ja, han är på GT nu och varit på GP lite tidigare. Och så där. Men framförallt hockey,
ja,
Frölunda Indians.
Ja, säkert blåvitt en del också. Mm. Men han blev ju nästan sur på mig då. Det var inte min mening, men... Jag följer ju hockeyslutspelet lite på avstånd som jag gör. Och så var det Frölunda Skellefteå och deras supertalang Rasmus Dahlin. Så mycket fattigare hade gjort ett väldigt snyggt mål. Jag hade inte sett målet då, men så skrev Lehmann så här om målet. Han satte rubrik på sin blogg, ett mål att snacka om i 100 år. Så skrev han, skitsamma hur det går mellan Frölunda och Skellefteå ikväll. Jag har sett allt. Nu, punkt, har, punkt, jag, punkt, sett, punkt, allt, punkt. Mm. Vi kommer snacka om det här målet i 100 år. Jag är så lycklig att jag var på plats och såg det, att jag kan skicka efter en t-shirt där det står jag var där. Och då läste jag det och så undrade jag lite om han var, för det var ju så stora ord, och så såg jag att en del började håna honom för det. Och sen så skrev han att ni har ingen humor eller något. Mm. Och så skrev han att jag fattar inte. Är det ironiskt? Var det inte så snyggt? Så. Och då blev han lite sur då.
Ja,
och sa så här, kul att intressera för hockey. Herregud, typ så där.
Ja.
Och då backade jag orkar inte tjafsa om det. Men jag borde kanske ha skrivit så herregud själv. Jag undrade bara. Men det var väl en öm tå där. Då. Men jag fattar, för då, det dumma är ju att man tar ju lite udden då av den här Rasmus Dahlins prestation. För jag såg målet i efterhand sen. Det var ju skitsnyggt.
Mm.
Men skriver man så där med sådana extrema överdrifter, då blir det ju som att man tror det är ironiskt och tar bort hans bedrift lite. Mm.
Det var kul också när han började köra lite det här att ja, du är den här stilisten.
Ja, men orkade jag inte tjafsa. Liksom. Krokodil var på i bakgrunden. Liksom. Jag hade inte tid riktigt. Men jag undrade ju bara. Liksom. Men det är ju apropå att ta lite för mycket, som vi alla har gjort.
Mm.
Lex Mats Olsson kanske med Sebastian Höll också måste till EM.
Ja,
apropå att starta allsvenskan väldigt bra.
Mm.
Att man riskerar då sen att få, eller som jag kommer upp och säger att oj, alla kommer göra succé i Häcken. Eller vad det nu är. Vi går alla bort oss och det är lätt att ta till lite för stora ord.
Så är det.
Ja.
Jag tycker vi också ska passa på att jag vill slå ett litet slag för den nya podden som kommit, 352.
Ja.
Som bekantningar David Fjell, Noah Bachner.
Björn Jonsson, va?
Björn Jonsson, just det.
Och är det även Jesper Hoffman?
Just det. De fyra har startat en allsens podd och jag...
Det är rätt mycket Eurotalk kände och 08 fotboll.
Ja, precis. Jag tror att de gör lite poäng av det inledningsvis. Att alla har liksom lite liknande bakgrunder där. Och jag har lyssnat på premiäravsnittet och som man ibland känner, vi är ju inte annorlunda, vi är ju två stycken män. Så där jag kände att, ja, vad kan detta bli för någonting?
Men snackar alla fyra på samma gång?
Ja,
eller inte på samma gång, men...
Ja, det gör de.
Ja.
Att detta kan bli lite garvigt, lite så hehe-aktigt. Men inte alls, utan det kändes som att det var väldigt fin nivå på det. Väldigt fotbollsnära, inte så där exkluderande och så. Så att den podden blev glad.
Då rekommenderar vi den,
ja, helt enkelt. Och sen så en annan liten comeback. Säkert vårtecken. Simon Bank är tillbaka från sin föräldraledighet.
Ja,
det var kul.
Ja, han har varit pappaledig ganska länge. Och han var på plats på Ullevi.
Ja.
Var han ringrostig?
Nej, jag tyckte att han höll sin linje och skrev sin Simon Bank-ingress. Hur lär det nu ungefär?
Minns ungefär att ibland är ramen vackrare än tavlan.
Just det.
Och det har varit mycket stora klubbar, stor historia, stor publik, stor fotboll får vi vänta på.
Mm.
Och det så var det väl ungefär.
Johan, det brinner ju lite grann här i knutarna, nämligen att deadline för att bli sommarpratare går ut i, jag tror det är, om man lyssnar på detta onsdag, så tror jag den går ut dagen efter på torsdagen. Det är nämligen så att...
Du menar lyssnarnas val?
Exakt. Det är ju så att redaktionen där tar ut x antal personer som snackar. Folk vet vad sommar är, jag bara inte förklara det.
Men det brukar alltid vara kul att gissa vilka de tar ut. Då brukar vi ha ett deppigt liv på ett sätt. Men då brukar jag, en av oss tittar på listan på vilka sommarpratare som helt enkelt valdes ut från Sveriges Radio. Och du brukar få välja fem namn som du ska gissa. De här fem tror jag är med på listan. Och du brukar vara ganska bra på det där. Mm. Jag brukar i alla fall vara upp mot fyra och snudda. Bättre än vad jag är. Mm. Och ska vi ändå bara redan nu och tänka vårt sportperspektiv. Vad det kan finnas för möjliga sportpratare i sommar som Sveriges Radio vill ha.
Ja, vi har ju faktiskt nämnt han här. Jag skulle kunna tänka mig att Mohamed Al-Hakim får chansen. Mm. Som är ändå en up and coming domare. Ung, han är ju bara 32 år gammal. Har den här bakgrunden både som flykting och att han jobbar halvtid som yrkesofficer. Och är på väg ut och tar klivet ut och blir liksom Jonas Erikssons efterträdare.
Men har det något sommarredaktion? De är inte jättesnabba. Jag tror absolut att Al-Hakim är
ett namn de älskar. Det kommer komma lite porträtt på honom och sådär nu. Det kommer nå även de som sitter där med lite mer kulturella... så.
Ja, om inte i sommar så definitivt nästa år. Ja. Vad tror du om Hamrén?
Ja, det är inte omöjligt med tanke på att också hans självbiografi kommer här till hösten.
Mm. Jag tror där har det ställt sig. Någon har ringt i Mölnlycke.
Jag skulle kunna tänka mig att Skavlan skulle kunna få
frågan. Han har sommarpratat.
Har han det?
Ja, ja, då han berättat att han kallades för Lillefet. Han var liten. Ja, men de två fotbollsprofilerna, Hamrén och Al-Hakim, kan vi väl gissa på. Mm. Förra sommaren var ju Kim Källström bland annat.
Nilla Fischer också, va?
Nilla Fischer också.
Ja, just det.
Ja, kanske någon mer där. Pia har redan pratat, va?
Ja.
Caroline Seger.
Dahlqvist kanske?
Ja, kanske. Ja, någon mer. Någon
det är garanterat en från damlandslaget med tanke på EM här i sommar.
Kosovare Aslani kanske?
Ja, inte omöjligt.
Ja, men lyssnarnas val.
Ja, då är det ju så att det går ut på att det är öppet. Vem som helst får ringa in. Det är det så man ska göra. Man ska ringa in till ett nummer då som står på deras hemsida, Sveriges Radios hemsida. Och reglerna är att man ska prata de första 4 minuterna, max 4 minuter, av sitt sommarprat. Och det handlar ju om att man måste ju liksom vara så intresseväckande och gärna bygga upp en cliffhanger som man gör. Utan musik ska det av, så man får inte hålla på och spela liksom Radiohead om man nu gillar dem liksom, bara för att man ska vinna en minut och sådär. Utan man måste helt enkelt göra det så pass bra så att man blir uttagen av den här lilla juryn. Då kommer de plocka ut om det är 8 eller 10 stycken kandidater. Och sen så får allmänheten rösta och så är det en då som kommer att bli lyssnarnas val i sommar som kommer få en dag.
Typisk lyssnarnas val är ju, det ska ju gärna vara någon som har, antingen om man har kanske gått igenom något väldigt svårt som man har övervunnit, eller så är det de gillar är ju ofta de som har bytt inriktning på livet och kanske insett vad livet verkligen går ut på. Alltså munken som sålde sin Ferrari-typer.
Det är en jävla titel det. Jag har ju nämnt den här tidigare, det var ju Texas som sålde in en bok. Jag köpte den.
Nanne Bergstrands,
den sämsta jag läst.
Favorit. Ja, den är så oren munken, för jag tror att det är... Alltså han var väl någon slags stjärnadvokat tror jag. Och sen så händer någonting och istället så säger han hej då till sitt gamla lyxliv.
Ja, för lite livskris.
Ja, och upptäcker det riktiga andliga livet. Mm. Men det är också så här, han var väl inte munk när han sålde sin Ferrari?
Så, eller, så. Jag vet inte för han hade kvar ändå liksom bilnycklarna till den när han gick in i klostret.
Ja.
Och sen så kränger han den.
Ja, det är ju väldigt konstigt. Det hade ju varit mycket roligare med en munk som körde Ferrari och lyssnade på. Och så där det inte blir någon vändning utan att han har det. Han är både munk och maxare.
Ja,
så här, att munken som körde sin Ferrari och bara fortsatte. Men sådana figurer är det ju ofta.
Ja, precis.
Men man kan alltså lansera sig själv här till exempel.
Exakt, så du skulle kunna ringa in till det här numret och skriva lite manus på några minuter och hoppas att det är tillräckligt bra så att du kommer ut i den här juryn och sen så kanske folk röstar för dig. Men det är inte riktigt det vi ska göra. Jag tänkte så här, Johan, jag sa ju till dig, Johan, kan inte du bara skriva ihop här några rader och sälja in lite offside-bekantningar som vi har under våra 3 år här.
Jag föreslår ju Perlan Eriksson, men det tyckte du inte riktigt.
Ja, absolut. Ja. Du får göra vem du vill. Jag vet fortfarande inte vilka du har tagit och du vet inte vilka jag har tagit. Så jag har gjort 2 stycken som jag tänkte. Så får man tänka, detta är precis de första sekunderna som man hör.
Man kan tänka då alltså att de här personerna kanske gärna skulle vilja, men det kan ju vara lite jobbigt att göra det själv. För det blir lite... Att man uppar sig själv lite för mycket.
Ska jag börja då eller? Med min första?
Ja, vi testar.
Den här har ju faktiskt sommarpratat en gång. Men det var ju många år sedan, jag tror det var 98. Det var som om vattnet i Anita Ekbergs egen bassäng i Rom, den som vi kallar Fontana di Trevi, sprutade med lite extra kraft den där marsdagen 1993. Det är i alla fall det Maurizio Bonseca säger till mig när jag stannade till på hans espressobar bara några 100 meter från den spanska trappan. Maurizio är 73 år gammal och påstår att han en gång serverat en dolce di leche till Sven-Göran Eriksson när svensken tränade det blå laget i staden. Men framförallt är han en hårfagad romanista som älskar att prata om stadens egen kejsare, Francesco Totti. Biscottin kan ibland spruta ut hans mun när anfallaren kommer på tal. Enligt Maurizio var det just Totti som fick vattnet att göra ett glädjeskutt när den lilla blonde killen från stadsdelen Porta Metronia debuterade som 16-åring i den vinröda tröjan. Då hette motståndet Brescia. Idag heter motståndet Åldern. Ingen behöver läsa den rosa tidningen La Gazzetta dello Sport för att förstå hur allt ligger till. Snart är det över. Lyssnar man riktigt noga kan man höra stråkarna spela på den sista refrängen. Totti har hunnit bli 40 år. Inte ens Gud orkar längre. Och nu pratar Maurizio Bonseca om att den här stadens tårar i Fellinis fontän. Jag heter Kristina Cappellin. Jag är journalist och har bott i Rom i halva mitt liv. Mitt sommar ska handla om Tottis betydelse för staden som jag älskar mest av allt i hela världen.
Ja,
det var Kristina Cappellins.
Verkligen, fan vad du har ansträngt dig. Det var ju en del riktigt bra formuleringar där. Och jag skulle med glädje rösta på Kristina Cappellin. Då är det den 10 februari 2017 och Kim Källström har precis skrivit kvar för Djurgården fotboll. Ja, då. Hemsidan har kraschat och vår sportchef Bosse Andersson... vänta, nu ringer det här, vänta. Djurgården fotboll, Jonas. Ja, då. Ja, det var nyheter för mig. Bråkat? Nej, det... Men jag har ett nummer här om du vill ha. Ja, då. 073. 36. Ja, du är så välkommen så. Ja, hej då. Ja, ursäkta mig. Vad var ju nog? Jo då, Kim hade precis kommit hem till Djurgården fotboll. Och i mitt sommar kommer jag berätta hur jag upplevde det som medierna beskrev som tidernas sjukaste transferfönster. Ja då. Sen blir det lite om min pappa också. Ja då. Jag heter Jonas Riedel och jag är kommunikationschef för Djurgården fotboll.
Det var väldigt bra. Det var ju snyggt med telefonsamtalet där. Så det känns som hur stressad han kan vara. Men det var gott med.
Han är också 4 barns far, så han är ju stressad.
Ja, där kanske man ska säga också. Man ska nog bygga lite mer på hans fassa. Och kanske börja spela liksom Pippi Långstrumpe-låten och sånt där.
Mm.
Så man får liksom verkligen en känsla. Vi pratade ju då om att Jonas Riedels
pappa
var den som skrev mycket av Astrid Lindgrens musik. Crema di mascarpone, caté d'or, mjuklas, sorbet, topping, strössel, 88. Glassar tillverkas i Europa sedan 400 före Kristus. Alexander den store var mycket förtjust i glass. På 1200-talet introducerade Marco Polo glassen för italienarna. 1904 uppfann amerikanen Charles E. Mikes glasstruten. 19 år senare kom den första glasspinnen. 3 år efter jag föddes, 1965, började hemglassbilen köra ut glass till bostadskvarter i Sverige. Jag minns än idag hur det lät på min uppväxtgata i Växjö. Man köpte några ispinnar och mådde för jäkla gott. Han hade sånt jäkla go, glasskillen. Han påminner faktiskt lite om Bjäscha. Nu tror ni att det här ska handla om glass, men det ska det inte. Jag tänkte prata om det som ger mig mest njutning i livet, fotbollen. Jag ser på mer än 7000 matcher varje år. Folk kallar mig ibland för fotbollstokig, och det stämmer. När jag kopplar av från fotbollen, som varit mitt yrke i drygt 30 år, gör det med futsal. Det är viktigt att få ett break ibland. Såg Liverpools match mot Everton den 1 april i år. Den spelade samtidigt som mitt eget lag till sig en regerande mästare Malmö FF. Jag spelade in Merseyside-derbyt på tvn. Så efter 1-1 mot MFF på Ullevi åkte jag hem och kopplade av med Merseyside-derbyt. Roy Hodgson lärde mig värdet av att ta en paus från sitt yrke. Han läser mycket böcker, Roy. Hon har läst Arsène Wengers självbiografi. 5 bollar av 5 möjliga. Sedan såg jag HBK Östersund. Trevlig fotboll på Örjans Vall. Oj. Också var det fotboll från La Liga lite senare. Mycket bra liga, La Liga. Givetvis kastar jag också ett öga på Helsingborgs premiär i Superettan. Fotboll är livet. Mitt namn är Jörgen Lennartsson och jag är fotbollstränare i Göteborg. Det här sommarpratet ska handla om sofonsvar kontra man-man-försvar. Men först, It's a Beautiful Day med U2.
Ja.
Jag kan inte imitera hans röst tyvärr. Det här är lite svåra småländskan.
Men det är ju bara match.
Bara match.
Matcher pratar du.
Men Bjäscha.
Du har ju fångat hans passioner i fotbollen och glassen.
Så du märker så pratar jag lite högre än man ska göra också. Det gör ju gärna Jörgen.
Stefan Andreasson, klubbchef i Elfsborg. Jag är den enda spelaren som har offrat landslagsben för en tågluff. Mycket Mykonos. När jag var liten drömde jag om två saker. Bli brandman, spela för Elfsborg. Jag blev aldrig brandman. Men jag spelar för Elfsborg och det är jag skitstolt över. I Elfsborg blir mitt liv. Och det här är mitt sommar. Det här är min The Truth. Det här är Jon Bon Jovi med It's My Life.
Herre,
han skriver lika långt som du.
Nej, men den är ju lika stark alltså. Det är utredande, han blir ju jättesäng på The Truth.
Jag gillar att han är liksom lite trött på bara, låter inte så peppad.
Ja, det var vårt lilla försök.
Då får vi ringa in dem här på riktigt då. Ja. Och se ifall sommarredaktionen väljer ut någon av dem.
Ja.
Och sen får vi mobilisera ut av bara fan. Ja. Så att, för sen handlar det om röstning helt enkelt.
Så är det ju.
Men det nålsögat är helt klart Sveriges Radio-redaktion. Ja.
Vi måste komma dit i alla fall.
Det är ju i de vintersporterna så är det ju snarare slutspelstider nu. Jag nämnde ju hockeyn där, men handbollen har vi också. Och där läste jag en intressant artikel härom veckan.
För jag gissar att det var Flink.
Ja, men det är ju, han skriver väl de mesta handbollsartiklarna, ja. Så visst var det Johan Flink.
På bladet.
Ja, han hade skrivit då om Lugi, Tobias Regnells favoritlag. Olof Lunds favoritlag,
ja,
som gamla lundensare. Och specifikt om en spelare som hette Jakob Wickman Modig.
Dubbelnamn, absolut.
Ja, det är väldigt mycket handboll.
Dubbelnamn finns inte i handbollen. Alltså.
Nej, det är mycket dubbelnamn i handbollen. Ja, den här Wickman Modig kände inte jag till då. Men artikeln handlade om att han var en trash-talkare av stora mått. Och det var inte bara en artikel som var efter en match där någon var sur för att han hade trash-talkat. Utan det var liksom som ett uppror från resten av handbollssverige att vi har fått nog av hans vassa tunga. Det var flera tränare som uttalade sig anonymt och som berättar att det han gör är inte okej. Okay, och så berättar de lite vad han gjorde då. Och en tränare sa till exempel så här om den här Wickman Modig. Att man slänger ur sig saker i stridens hetta som idiot, är du dum i huvudet och svin. Det är helt okej. Men det är inte okej med personangrepp från matchstart gällande vikt, näsor, hur tunt hår man har, att man har akne, att man är ful, att man har lågt IQ. Ja, man kan kalla det trash talk eller kanske vuxenmobbning som man kanske hade sagt om detta hänt på din arbetsplats. Så sa då en annan tränare som ville vara anonym. En del var inte anonym, en gamla målvakten Dan Beutler sa att det här var det värsta han hade upplevt under hela sin handbollskarriär helt enkelt. Det är ju speciellt för handbollen är ju inte jättestor. Den är ju stor i mästerskap, men publikmässigt så är den väl halvstor. Så. Och en i mängden av lugispelare är ju ingen kändis på ett riksplan. Sådär. Så för många, till exempel för mig då, blev det här, jag har aldrig hört om Jakob Wickman Modig, men första gången jag hör honom så blir han utmålad som en skitstövel helt enkelt. Och det kanske inte är så kul. Flera fick vittna om att det var just det där liksom att de tyckte det var så lågt, att det var liksom så här IQ-fiskmås. Typ så. Och ja, det kanske man inte skulle ta så illa upp för.
Nej.
Men hur någon ser ut, alltså akne och nej, övervikt och ja, sådär. Ja, och att det var, de säger då att det var från matchstart också, så inte bara i stridens hetta och sådär. Som man ska göra då som reporter så får ju också Wickman Modig uttala sig. Och han tycker då inte helt oväntat att det inte är så farligt. Att det är bara sån jag är, säger han. Det är ingen uttalad plan jag har, utan det blir likadant när jag spelar brädspel med familjen. Det låter ju inte så kul att sitta och tjockhåna dem när man spelar TP eller något sånt
där. Nej, och det är bara en liten paus här. Ja. Du får fortsätta. Men just det här, det är ju någonting som vi får höra så himla ofta som träffar tränare och fotbollsspelare, elitfotbollsspelare. Det här vinnarskallen då, som går ut över barnen, sådär du vet. Henrik Larsson pratar ju mycket om det, du vet. Sådär när Jordan börjar växa upp och sådär, liksom att spela en kort, bara svälta räv, så han kunde aldrig liksom förlora, han blev vansinnig. Och Micke Stare sa ju det nu i den intervjun som jag gjorde i det numret som är ute, när han pratade liksom om den här känslan av att förlora, så jämförde han liksom, ja men vi har ju Erik Friberg, liksom, gör han liksom, förlorar han bara på en träning så ber han alla dra åt helvete och han vill sluta spela fotboll och sådär. Den här, om vi ska då kalla det vinnarskalle, i brist av ett bättre uttryck, är ju, den kan ju vara lite tröttsam ibland.
Ja, det är ju också det tror jag, har inte artikeln framför mig nu, men han Wickman Modig Jag tror att det är någon av hans tränare som säger att det här låter inte så bra, men man ursäktade lite med att han vill vinna så mycket.
Ja, precis. Att man alltid är sån, oavsett om man är med barn eller vem det nu är.
Ja, precis. Ja. Att det är liksom vinnarskallen som talar här. Mm. Jag hade ju ett samtal i nya numret i Offside med den gamla DG-forsaren Thomas Hulon Olsson. Mm. Ja, han var ju väldigt öppen och han ställde verkligen upp och pratade om det. För han har ju haft väldigt mycket problem då att han inte helt enkelt, kanske som Wickman Modig, riktigt kan sköta sig ibland när det bränner till. Mm. Och framförallt så blir det, i allsvenskan kanske man såg lite mer mellan fingrarna när man gick över gränsen. Men när det har blivit på låg nivå, han har liksom varvat ner i Värmland och varit några incidenter där han liksom helt enkelt går över gränsen. Och nu var det ganska grovt då förra året när han hade tagit tag i kragen på en domare och kallat honom för jävla sopa och fått en lång avstängning. Men han pratar ju och han säger ju det här liksom att jag önskar att jag kunde liksom varva ner och bara ta det för vad det är. Men han kan liksom inte skilja en allsvensk match där mycket står på spel och en match i Division 5 som bara ska vara på kul. Mm. Han säger när Degerfors veteraner ut och spelar så här kupper så är det liksom, då skäms han ofta efteråt. Han säger att jag är inte ens värst där, utan att gamla gubbar som skriker och håller på, det ska bara vara på skoj, men de är så vana vid det här så att de kan liksom inte lägga det åt sidan. Nej. Vilket blir ganska otrevligt då, för man vill ju vinna Division 5 med, men att man ska kanske kunna ha en liten annan inställning där, särskilt om man har spelat högre upp tidigare. Då har då inte han klarat av, men han kan liksom inte släppa det ändå, för att det är ändå det roligaste han vet. Mm. Sådär, att få vara i omklädningsrum och liksom bara köta med grabbarna. Han var ju ärlig med det, medan Wickman Modig ville liksom, han var inte så sugen på att ursäkta sig, utan nej, det är bara så det är.
Men det var ju extra kul då att han jobbade som flygledare då.
Ja, det nämndes då i en bisats att han utanför planen är, som många just lugespelare, är ofta lite skarpa från studentstaden.
Ja, det är ju ett tufft jobb. Man kan tänka sig om han tycker det är lika kul det här med trash. Tak.
Du är en fete jävel, nu landar du det här planet.
Vilket jävla fint plan du har, du får inte landa här på min flygplats. Alltså. Kör till Kastrup.
Nej, vi får väl utgå från att han sköter det jobbet med den äran och kan lugna sig där. Mm. Men precis som du är inne på så kan det ju vara tröttsamt att den här vinnarskallen ska alltid få ursäkta ett skitbeteende. Så. Ja. Och jag tyckte det var lite uppfriskande att de andra faktiskt sa att det räcker nu. Mm. Så. Och det är en tränares ansvar också om det här är upprepade gånger. Självklart så liksom, ibland händer att man går över gränsen, men om det här är systematiskt så tycker jag det är bra att det blir en diskussion. Sen kan jag tycka lite trist för honom att han blir, det kanske fler som håller på så här. Mm. Nu blir han verkligen så här ansiktet utåt.
Boyslös har väl det var det värsta han hade varit med om någonsin.
Ja,
precis. Många år på sin nacke.
Ja, visst. Man kan ju, för handboll är ju lite, det brukar alltid sägas att det är så intensiv sport. Mm. Och alltid när det är mästerskap så gillar ju folk som kanske bara följer handboll ibland och påtala om hur härlig den är. För att ingen gnäller och det är inte så mycket filmningar och man har liksom inte tid att gå runt och tjafsa med domslut och sådär. Men han verkar ju då göra det här. Och precis som du så tycker jag också att det här, ibland, man får också skärpa sig ibland. Särskilt mer kopplat till det här när han spelar med familjen. Mm. Om man sitter och trashtalkar dem så det får man bara sluta med. Liksom.
Ja.
Så.
Ja, jag gissar att du vill komma in här på några, vad ska man säga, klassiska trash talkers inom fotbollen.
Ja, men dels så tänkte jag att man kunde prata, alltså lite trash talk generellt, och sen, nu ledde ju du redan in det på det här med hur mycket man ska ursäkta viljan att vinna till hur man beter sig då. Mm. Men trash talk inom allsvenskan har vi ju, det kan ju vara olika typer av trash talk också. Det är ju roligt när folk är kvicka, mer än att man bara går runt och säger att fy fan vad du är dum i huvudet. Mm. Det finns ju bara, det är bara hjärndött liksom.
Ja, så. Just det.
Selakovic nämndes ju ofta av motståndare under sin tid, HBK sen IFK Göteborg, att han väckte ont blod hos motståndarna. Och det var nog rätt mycket för att folk tyckte nog att han gick ju inte bärkärk och sådär, och han var ju en teknisk spelare. Men var lite sådär retsam.
Konstant gnällig var han ju.
Ja, gnällig och retsam. Mm. Och jag gissar att folk också störde sig ännu mer på det. För att han har lite av en svärmorsdröm-utstrålning utanför. Mm. Alltid väldigt trevlig att prata med. Mm. Leende, lite såhär stomatåleende.
Absolut.
Så, och att han, det blir lite såhär, ni skulle bara veta hur det kan låta.
På tal om Jörgen Lennartsson, kommer du ihåg när du och jag satt på pressläktaren? Och han var tränare väl för Elfsborg tror jag.
Ja, det var. Han såg en blåvitt match.
Ja, han satt precis bakom oss. Och så.
Selakovic ska ha varning innan matchen börjar.
Ja, det är det jävligaste i hela allsvenskan.
Ja, det är hoa och fitta. Ja, fan. Han var ju en. Ja. Och sen Rydström nämndes ju ofta för att han, det var ju mer för att han pratade konstant. Mm. Så att han liksom malde ner sina motståndare, ja, verbalt. Ja, jag vet inte om han sa så extremt grova saker, nej, men det var just att han, käften gick hela tiden och till slut fick folk nog. Var ju, jag minns en typisk som kvällstidningvinkel när Henrik Larsson fortfarande spelade och HIF var på Fredriksskans. Mm. Då blev han riktigt sur på Rydström över någonting och föreslog att vi gör upp efteråt. Någon slags stenålders karakarar. Och Rydström helt kallt föreslog Ölandsbron. Och jag tror till och med att Expressen gjorde någon slags montage med liksom Rydström stående på Ölandsbron. Och så här, obs-bilden är ett montage.
<Just det. laughs>
Så den finns ju. Och, ja, Henke, det var ju något av ett skop så på Offsides barndom när Lasse Winkler gjorde det här samtalet med, som har blivit så omtalat.
Han var i Celtic.
Ja, precis. Och när han avslöjade dels fula knep på planen.
Ja, men ta tag om pungen liksom vid en typ en hörna.
Ja, precis.
Dra till liksom precis innan bollen slås.
Ja, men också så där, jag var ute med din fru igår. Mm. Det var jävligt trevligt. Mm. Fan, det känns som man ska vara så jävla dum för att man ska liksom bli arg över, eller ja, liksom så här att så, tror du att det har hänt då på riktigt? Så, va?
Ja. Oj, undrar vad som hände igår. Ja, hon var borta, hon var på bio. Aha.
Ja, men det var, det är ganska lågt då. Men han var nog inte alltid Guds bästa barn så på planen. Mm. Men generellt sett gillar jag ju mer när folk är kvicka. Och det var ju framförallt, det är en annan typ av trash talk, men vår gamla domarfavorit.
Ja, E von Ask.
E von Ask, ja. Hade ju några riktigt fina. Han var ju känd som domaren som alltid hade svar på tal.
Ja.
Och var väldigt duktiga på att när någon kom och var väldigt arg, fällde han en liten dräpande kommentar som gjorde att han med ungdomligt språk ägde spelaren. Mm. Minns du någon på rak arm? Det var någon helg med en ung Tommy Svensson, ja, från, när han spelade i Öster, tror jag.
Ja, precis. Och det var väl att Tommy kom fram till Efon Ask och frågade hur han inte, fan kan du inte blåsa straff där, Efon? Min far tyckte också det var tydlig. Varpå Efon svarade, vad tyckte din mamma då?
Ja. Det är också så roligt. Så min far tyckte det var Stig Svensson då, ja, förstås. Hasse Larsson kom ihåg Mjällby, som i senare mera blev tränare där också. Där har det varit en del stormar genom åren med Hasse Larsson. Han var väldigt arg efter en straff som Mjällby hade slagit ner från Ask dömde, som någon missade. Och han rusade fram till Efon Ask och sa, i helvete, såg du inte att han gick för tidigt? Såg du det? Sa Efon Ask. Så här, fan, det såg väl alla? Varför sköt du inte i andra hörnet då?
Ja, det var som
då kan ju inte han komma med en comeback där.
Ja, absolut. Sen finns det den lite mer, ska man säga, lite mer smygande. Som jag tror att det var nu Texas som berättade det när jag skrev ett reportage om honom för många år sedan. Som handlade just om att sitta på bänken och sådär. Och det var det hade med Henrik Bertilsson att göra under HBK-tiden.
Mm.
Och då, när han var bänkad i någon match och Tom Pahl var tränaren. Och Bertilsson var jävligt spelsugen. Han började sådär från bänken mitt under match och sa, det brinner på bänken Tom! Det brinner på bänken Tom! Vad händer nu då? Frågade Tom Prahl. Jag het som fan! Sätt in mig nu!
Det brinner på bänken, Tom.
Ja, det har man ändå gillat. Så.
Ja, verkligen.
Och då är det så att Texas berättade. Han misstänkte ju ibland så att Tom spelar ju Bertilsson nu bara för att palla inte med hans jävla tjöt från bänken.
Ja, in med det, ja. Men se till att göra ett mål nu, Bertilsson.
Ja.
Det var ju lite, mellan tränare har det ju varit många gånger. Klassiska bråk mellan Jan och Nanne förstås. Ja. Men även det som var på Strömvallen med när Andreas Alm var AIK-tränare och Pelle Olsson i Gävle.
Mm.
När framförallt Pelle Olsson blev, för att vara Pelle Olsson, riktigt arg på Alm. Och jag vet inte om det var på Neborsa också. Och man undrade så här under match, att vad kan han ha sagt? Liksom, sällan man ser Pelle Olsson flippa, han blev helt galen.
Mm.
Pelle Olsson ville inte riktigt säga efteråt vad som hade sagts. Men Alm hintade om att han sagt något om bocken, bland annat i Gävle.
Ja, just det.
Den var tydligen en öm tå då för Pelle. Det. Kanske var någonting mer också.
Just det, på tal om var Pelle. Jag läste ju, det var väl typ i fredags kanske, dagen innan allsvenska premiären. Så var det ett litet, i Dagens Nyheter, ett litet knäck från Eskilstuna. Pelle Olsson fick prata lite igen. Och det var ju ändå lite uppseendeväckande. Precis i slutet av texten så skriver då, jag tror det var Lars Grimlund som skrev texten. Så här, Pelle Olsson som fick sparken av Djurgården i början av augusti 2016 bor kvar i Stockholm. Och så kommer det då citat från Pelle Olsson. I Eskilstuna har inte varit mer än på högst flyktiga besök. Jag har inte någon erfarenhet av staden överhuvudtaget. Jag pendlar och inte mycket av erfarenhet av den staden nu.
Han har inte varit inne i staden?
Nej, det är ändå lite. Han har ändå varit där nu. Klev han på jobbet där i december kanske? Ja, där.
Någonstans där.
4 månader drygt i alla fall. Och knappt varit inne i Eskilstuna. Och
det är väl också lite med vad som är storyn kring det laget nu. Det är ju väldigt mycket handlar om, kan de lyckas knyta an till Eskilstuna som stad, eftersom de helt enkelt har flyttat laget. Så skulle man ju kunna tänka sig att en tränare kan visa lite god vilja och visa att man är lite intresserad av staden. Ja. Men han har bara varit på Tunavallen.
Ja, även om man nu är så. Visst, man gillar ärlighet i intervjuer som journalist och sådär, så från hans perspektiv så bör man kanske inte säga det. Nej. Att man inte knappt har varit inne i Eskilstuna. Man vet inte ens hur det ser ut. Han bara hänger ute på vallen där. I alla fall, tillbaka lite. Om man ska ta det lite. Alltså, när du gick in i det här med mobbningen i handbollen och sådär. Mm. Och de pratar om vuxenmobbning. Och det är ju ändå, alltså, om man tänker på en arbetsplats. Okej, om man säger IQ-fisk med oss, det kanske inte man ska bli så upprörd över, för då vet man att det har inte han koll på vad någon har IQ liksom.
IQ-fisk med oss.
Ja, precis. Men börjar man gå på någon för att man har akne, eller för att man är överviktig, eller för att man har sneda tänder, alltså det är saker som i många, liksom det sitter rätt djupt i personer. Man kan må väldigt dåligt över det och kämpa till hur många år så kommer den jävla idiot och säga sådana saker. Det är ju ändå mobbing, det är det ju. Och det ska ju inte kanske vara okej, utan det borde ju kanske stävjas då på något sätt. Men
det blir ju principiellt intressant med, för att man ofta betraktar idrotten och idrottsplatserna, arenorna, som ett reservat i samhället där man har egna regler, alltså domarens regler förstås. Men ibland att det finns en uppfattning om att lite det för Pelle Olsson sa väl det, what happens in Gävle stays in Gävle, att det anses fånigt om man ska ta saker vidare till andra instanser. Det är ett väldigt aktuellt fall nu inom hockeyn, där ju den här spelaren Jakob Lilja faktiskt dömdes i tingsrätten, fälldes för en
crosschecking.
Ja, en brutal tackling som då har skett under en match. Jag tror när han spelar i Rögle, han spelar väl i Linköping nu. Och då blir ju, vad jag har sett i alla fall, reaktionerna väldigt starka från idrottens håll, från hockeyskribenter och annat. Jag ska säga, jag har inte ens sett tacklingen, så jag ska inte uttala mig om den. Men ryggmärgsreaktionen blir då att låt oss ta hand om det här. Vi har ju liksom vår egen disciplinnämnd och våra egna straff. Att ska vi, det här är en farlig väg, att om vi nu, det här visar att nu kommer det vimla av anmälningar. Och ska liksom varenda ful tackling nu avgöra sin rättssal. Helt fel. Alltså Lasse Granqvist var förbannad till exempel. Såg däremot att Oisin Cantwell, som är kolumnist på AIK på Aftonbladet, men skriver just mycket om rättsfrågor. Han var väl lite mer förstående till domen och tyckte att man inte bara på magkänsla skulle tycka att det här var helt åt helvete. Men på samma sätt kan man ju säga då, till exempel med hårda ord och gränsen mellan trash talk och mobbning, det är ju kopplat kanske till lag som möter andra lag, vad de säger till varandra, men det kan ju också finnas hur det är i ett omklädningsrum, hela den här kulturen i England med banter, som Glenn Hussein har väl varit en galjonsfigur för det, med liksom sönderklippta kalsonger och surströmming i avgasröret eller vad allt kan vara. Värsta var ju där, vilka över gränsen var väl när de, Glenn Strömberg hade gjort något mot Glenn som var liksom inte så farligt. Och de skulle ta revansch, som gick lite för långt och monterade bort bromsarna på Strömbergs cykel.
Just det.
Vilket ju var livsfarligt.
Ja, just det.
Det här liksom inte riktigt öga för öga, hand för hand där, utan gick lite för långt. Men där kan det också finnas en gräns. Att det är uppenbart att när banter och att det är där med rom och hjärtlig jargong, att det ska man ta lite med ett leende och med glimten i ögat. Så. Men det är ju klart att det har funnits folk som inte har gillat det och som kanske har känt sig obekväma. Men det krävs ju jävligt mycket guts för att man ska säga ifrån där. Att säga, killar, jag mår faktiskt dåligt av den här liksom retsamma kulturen vi har. Och liksom det här som ni brukar håna mig för. Att jag tycker inte det är kul. Att våga göra det för det första och sen liksom spela kvar i det laget och riskera att liksom bli ganska hatad.
Ja.
Det är det ju inte många som skulle vilja göra. Om man liksom kanske riskerar att framstå som vek. Liksom så. Men det kan vara intressant att se vad som skulle hända om man skickade ut han Morgan Alling på fotbollsomklädningsrum och annat och se vad han skulle dra för slutsatser. För där är ju också tanken som ett reservat. Lite så, att det vi gör här, och samma med läktaren kan det ju vara hårda ord och ja, men hora och fitta och doma jävel och, eller vad som nu sägs. Att då ska man förstå att det sägs i en viss kontext då. Att det här utloppet vi får här och det är ingen som menar det på riktigt så. Ja, det kan man ju säga, men det kan ju ändå vara intressant att diskutera om vad gränserna går. Så. Mm. Att det, alls, det här reservatet där lite, vi har våra egna lagar får inte gå för långt. Så. Och det var därför det här lilla fallet var rätt intressant. Då.
Mm. Är det där vi rundar av, Johan, eller?
Ja, vi avrundar lite seriöst idag.
Ja, det gör vi faktiskt. Vi säger så att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C-more då, som visar givetvis alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Helgens allsvenska omgång bjuder bland annat på matcherna Östersund, IFK Norrköping, Häcken, Djurgården och på måndag är det Elfsborg AIK. I Superettan så är det då BP som ju kryssade sig mot Dalkurd i premiären. BP mot Örgryte som Elmander gjorde med för igår.
Jajamän.
Och Gais Dalkurd då. Och gå in på simon.se för att teckna ett abonnemang.
Också detta avsnitt i samarbete med Away Day som är en digital samåkningstjänst från Volkswagen Sverige. Den här nya tjänsten underlättar för klubbars fans att på ett enkelt sätt ta sig till bortamatcherna i Allsvenskan och Superettan. Och den går ut på att man antingen erbjuder skjuts i sin bil eller ber om att få åka med någon som kör till matchen. Läs mer på awayday.se.
Och så ska vi säga att vi gör det i samarbete med biofilmen Free Fire som har biopremiär nu på fredag den 7 april. Och filmen handlar om en vapenaffär i en övergiven lagerlokal i slutet av 70-talet. Och plötsligt så avlossas ett skott mitt under förhandlingen och allt kan hända då. Medverkar i filmen gör bland annat Brie Larson, Cillian Murphy och Sam Riley.
Så är det, och vi går mot omgång 2 i Allsvenskan. Jag lovar att nu när jag får lite mer uppbackning hemma ska gå på minst en allsvensk match live i omgången som kommer och avge rapport nästa vecka. podcast@offside.org är som vanligt mejladressen, och vi säger grattis igen till Mattias Osén som tog hem allsvenska quizet på Nalen.
En sista del grej också, vi berättar ju om det här, den här nya supportersidan som vi ska göra i varje nummer av Offside med start nästa nummer. Som helt enkelt handlar om svenska läktarsånger, inte, eller bara vallsånger, vallasånger. Mm. Helt enkelt ramsor, låtar som hörs på de svenska arenorna från Allsvenskan ner till Division 7. Där vi vill helt enkelt uppmärksamma de som vi tycker är fyndigast, härligast, roligast. Så hör av er till oss. Om ni har hört härliga saker ute på läktarna.
Ja, det kan ju vara verkligen alltså sånt som kan vara lite svårt att snappa upp när stora klackar sjunger. För de låtarna hör man ganska tydligt. Men det kan ju vara små fyndiga ramsor som inte riktigt alla hör. Men som du hör som står bara 15 meter därifrån. Det är framförallt dem vi behöver hjälp med.
Absolut.
Jag såg en rolig, eller hörde en rolig formulering med en jävlig supporter som berättade om, han pratade lite om säsongen som kommer för dem. Makondele gjorde mål där, för övrigt, i sin återkomst. Att han ville att det skulle skrivas med om Gävle, förstås. Och så sa han att han hade vissa planer på att starta upp en egen blogg. Att den skulle heta Att leva med Gävle. Det tyckte jag var så roligt namn, för det lät lite som en... det var så lågt självförtroende i den. Som att det är lite som en broschyr på apoteket. Sådär, att leva med här, att leva med Gävle är inte farligt.
Ja,
så.
Men också en liten referens till Thomas Di Leva.
Ja, just det. Så kan det också vara. Jag hoppas att den sjösätts. Och vi hörs igen nästa vecka, hörni.
Ta hand om er. Hej.